jag som är hedrad att få komma hit och tala över detta väldigt stora ämne. Alltså var börjar man? Bibel, bruk i kyrka och kultur. Och så tänker jag också att ett stort antal av er som lyssnar, kanske alla, vet mer än vad jag vet om det här ämnet. Och det är alltid en utmaning som talare då att försöka hitta någonting. Och sen tänker jag också att det här hänger ihop. Kyrka, kultur, samhälle. Kyrkan är en del av samhället, en del av kulturen. Det har den alltid varit och det kommer den att förbli. Det som sker i kyrkan påverkar kulturen, påverkar samhället. Det som sker i samhället, i kulturen har effekter i kyrkan. Det finns ett samspel, det är inga vattentäta skott. Och det här ämnet är ju redan stort, men jag skulle nästan vilja lägga till en dimension till ändå. Och det handlar om den enskilda människans bibelbruk. Det ligger ju i hela temat för dagen naturligtvis. Och det som redan har sagts, men det är ju ändå där vi måste hamna någonstans. Att hur människor, vare sig det handlar om den som är engagerad i kyrkan, som ser sig som en del av kyrkan, som ser sig som kristen och talar om sig själv i de termerna. Hur den personen använder Bibeln, eller om det är en person som står utanför allt detta. Hur ser en sån människa på Bibeln? För det är ju det när det kommer till kritan som det verkligen handlar om. Bibelns betydelse för varje människa, oavsett om vi har insett vilken roll Bibeln ska spela och bör få spela i våra liv, eller om vi ännu inte är där. Jag tänkte börja på det personliga planet. Det är inte bara därför att det är en käpphäst för mig att personliga berättelser, det är det enda som får folk att lyssna och komma ihåg efteråt. Allt det andra man säger, det brukar liksom vara borta. Ni får tänka er in i en sen sommarkväll. Det är nästan natt, så det är den 11 juli 1999. Och i vår lägenhet i Bromma så är det bara två individer som är vakna. Det är katten och jag. Min man har åkt iväg till en vetenskaplig konferens i Aten, tror jag det var. Så att han har gett sig iväg. Och våra två döttrar sover, snällt hoppas jag, i sina sängar. Den yngsta av dem, Ulrika, hon var helt utmattad när hon gick och la sig. Hon har varit med om ett av sitt då 16-åriga livs största upplevelser, sin konfirmation. Hon har varit 4 veckor på ett läger på Gålö utanför Stockholm ihop med ungefär 20 kamrater. Hälften av dem utvecklingsstörda, precis som hon, och den andra hälften normalstörda, det vill säga helt vanliga tonåringar. Så det är läget i den här lägenheten i Bromma. Det råkar vara en etagelägenhet också, det spelar en viss roll. Jag är i kaos själv. Hur katten mår vet jag inte, han är död nu också så jag kan inte fråga honom. På den avslutande gudstjänsten under Ulrikas konfirmation så har jag gått fram för att ta emot nattvarden för första gången på nästan exakt 32 år. För så lång tid har det gått sedan min egen konfirmation i mitten av 60-talet som innebar att jag vände ryggen till allt som hade med kristen tro att göra och tog avstånd från kyrka, Gud, kristen tro och såg på kristna människor med antingen förakt eller ett milt överseende. Ja, de behöver Gud, det gör inte jag. Och anledningen till att jag då ändrade inställning, det gjorde jag ju inte. Jag gick fram för att ta emot nattvarden av en enda orsak. Min dotter, min utvecklingsstörda dotter, ska inte behöva bli ledsen den här dagen. När hon får se alla de andra konfirmandernas, någon i alla fall i varje familj ställer sig i den där kön. Men hon kommer inte att se någon av oss där och det kommer att göra henne ledsen. Det ska hon inte behöva. Så jag ställer mig i kön och så går det som det går. Gud tar chansen förstås. Jag var uppmjukad i hjärtat. Det var en rörande situation. Och Gud tar chansen att röra vid mitt hjärta. Och nu kan jag inte sova på natten. För jag försöker ju intala mig att det har inte hänt någonting. Den här förvissningen som var så tydlig i det där lilla kapellet. Det var ju inte Gud, för han finns inte. Utan det var jag var sentimental, jag var rörd, jag var inte mig själv. Jag hade glömt, tappat min kritiska distans som jag som ekonomijournalist då är väldigt mån om att upprätthålla. 50-årskrisen kan komma ett par år i förväg har man hört talas om. Det kanske är klimakteriet. Nu får kvinnorna skratta. Det kanske börjar så här. Ja, det kan inte vara Gud. Han har inget i mitt liv att göra. Jag behöver honom inte. Jag har inte tid för honom. Och jag tänker definitivt inte sätta mitt rykte som skarpsinnig granskare av svenskt och internationellt näringsliv i gungning. Genom att det möjligen läcker ut att jag har börjat intressera mig för kristen tro. Det skulle ju vara ett professionellt dråpslag mot mig. Ja, så är läget den här natten, och trots allt detta så tassar jag upp för trappan till övervåningen när jag är säker på att flickorna har somnat i sina rum. För jag tror att det finns något där uppe som jag behöver. Vi har hemskt mycket böcker hemma hos oss. Alltså ni kan inte föreställa er hur hemskt mycket böcker vi har hemma hos oss. Min man är historiker och dessutom notorisk bokköpare. Han har aldrig förstått det där med att man kan gå till ett bibliotek och liksom lämna tillbaka boken sen. Utan man ska ha de böcker som man eventuellt någon gång i framtiden kan komma att behöva i något sammanhang. Jag är lite mer återhållsam, men jag är absolut inte utan skuld till att vi har bokhyllor överallt där man överhuvudtaget kan ha bokhyllor. Plus några ställen till, plus travar med böcker. Ja. Och i hallen på övervåningen, längst bort liksom, där har vi en hylla med sånt som vi då och då säger att det här skulle vi kunna slänga. Det här kan vi köra till återvinningen. För det är liksom gamla läroböcker i nationalekonomi och sociologi från 1970 när jag pluggade sånt. Det är några böcker om barnuppfostran, och barnen är ju stora nu så de behöver vi inte. Och när barnbarnen eventuellt kommer så kommer de här ändå vara föråldrade. Det är någon nött flora från min barndom när jag var fanatiskt intresserad av växter. Sånt där som man egentligen inte behöver ha kvar. Och nu har jag ändå kommit på att där står det nog ändå en bibel. Ingen har rört den sen vi flyttade in i lägenheten väldigt många år tidigare. Men det undrar om det ändå inte står en bibel ihop med det här bråten. Och nu behöver jag bibeln, känner jag. För det är min enda chans att komma vidare. Och att utforska vad som finns bakom den här dörren. Som jag har hållit stängd för allt. Trodde att vara stängd för alltid. Men nu har den ju ändå öppnats på glänt. Det kan ju hända att jag kommer att smälla igen den igen. Men för att veta om jag ska göra det så måste jag ha tag i en bibel. Det finns ingen annan väg. Jag måste ha en bibel nu i natt. Och sådär. Jag vet inte hur mycket jag tänkte så. Det här kan ju vara mina tankar nu. Hur jag borde tänkt den där natten. Men jag vet att jag tassade upp. Jag behövde en bibel. Jag hittar min egen konfirmationsbibel, vet jag, har jag fortfarande inte hittat. Den slängde jag antagligen i ilska som 16-åring då, i 1960-talet. Men min mans gamla konfirmationsbibel, den står där. Och han råkar ju vara lite äldre än vad jag är, så att det här är en bibel där det alltså har äro, oro och skola i varenda mening. Så den var lite trögläst kan man säga, men den kom till väldigt god nytta de kommande veckorna och månaderna. När jag inte utan kamp ändå fick ett liv med ny inriktning. Men det var så, det som var så starkt var just att jag behöver en bibel. Och det här berättar jag inte bara för att ni ska ändå få någonting som ni kommer ihåg. Utan därför att jag har något att göra med vad den här dagen handlar om. Hur kommer det sig att det var självklart för mig att det arbetsredskap jag intuitivt kände att jag behövde för att på något vis kunna bearbeta det här mötet med Gud, att det var en bibel. Hade jag rätt? Och om det nu är så, och det är klart jag hade rätt. Hur ser vi då till att människor som i vår tid och i framtiden närmar sig den kristna tron, en del efter ett liknande, överraskande, drabbande möte med Gud som det jag hade fått uppleva, andra på helt andra sätt. Hur ser vi till att de också får uppleva och inse att det är Bibeln som innehåller svar och väganvisningar. Det är en oerhört viktig uppgift och det har väldigt mycket att göra med vilken ställning Bibeln har i Sverige idag. Hur bibelbruket ser ut i kyrka, i kultur, i samhälle. Och jag började fundera kring vad ska jag säga om detta. Och då började jag fundera på något som jag hade i skafferiet som jag tog med mig. En lök. Den har legat ganska länge så att den är inte så där jättefräsch. Ändå ser den inte alls. Jag har haft sådana som ser värre ut i mitt skafferi, så den är inte så farlig. Och jag lovar, jag ska inte börja skala den för att då börjar ni gråta och framförallt jag då allihopa, och det kan ju gå onödigt. Den här löken, den är ju en helhet, men man kan ju ändå så att säga skala av skikt efter skikt. Då ska man hitta den där kärnan längst inne som fortfarande är användbar. I en skrumpen lök så måste man ju skala av ganska många skal för att komma dit. Och de här yttre bladen ser inte så roliga ut. De är ganska fnasiga och de går inte att använda till någonting. Men de har ju ändå en funktion att fylla för helheten faktiskt. Så jag tänker att vi skalar den här löken skikt för skikt och funderar och tänker att det ändå är en helhet som hänger ihop. Men den får ligga där då så att inte jag frestas att göra det. Det här yttersta skiktet. Det tänker jag, det kan få symboliseras av en produkt som finns på marknaden i nästa vecka. Därför att det börjar ju nu dra ihop sig till olympiska spel. Har väl inte undgått någon. I nästa vecka släpper Aftonbladet traditionsenligt Sportbibeln, eller OS-bibeln kanske den heter. Den måste varje idrottsintresserad person ha om man tänker följa tävlingarna från TV-portföljen. Det är inte bara den som finns. Det är det. Svenska Hembryggarföreningen ger ut ölbibeln. Teknikmagasinets katalog, som där var en fantastisk produkt då, marknadsförs som prylbibeln. Den här Guide Michelin där man kan läsa om vilka krogar man ska gå på om man har råd, den kallar Dagens Nyheter matbibeln. Det här var bara några exempel som jag hittade när jag liksom googlade på vad finns det för biblar på marknaden idag i samhället. Jag hittade också en numera nedlagd blogg, Livet i prästgården, av en halvt anonym präst. Han skriver inte där längre, men där fanns det en post med rubriken Vinbibel. Och det handlade om allt om mat, stora vinnummer den hösten som han rekommenderade varmt till läsning och som han då nämnde Vinbibel. Och då kan man undra, ska man bli upprörd över det här? Och det finns säkert de som blir. Hur kan man kalla en tidning som handlar inför OS för en bibel eller en vinbibel eller så? Eller ska man bli full i skratt? Handlar det om samma urvattning av centrala begrepp i den kristna tron som när ord som frälsare och frälst med självklarhet nämns, skrivs väldigt många gånger i tidningarna, i rubriker till och med, på sportsidorna. För där vet alla vad en frälsare är. Det är den nya tränaren som kommer med nya idéer. Eller en ny nyckelspelare eller vad det kan vara. Är det en sån urvattning det handlar om? Ja, det kan man kan ju tänka så. Men jag tänker att när en katalog med allsjöns prylar eller en genomgång av alla världens whiskysorter benämns bibel, så ligger det något bakom. Och det är ju uppfattningen att en bibel är den bok eller skrift som innehåller allt som är värt att veta om ett visst ämne. Det är därför man väljer att kalla det för en bibel. För här finns allt. Man behöver inget annat. Det finns här. Och då tänker jag att det är väl det finaste benämning man kan ge resultatet av sin möda. Vare sig det handlar nu om vintersport eller öl eller tekniska prylar. Och jag tänker att om vi talar om bibeln i vår kultur idag, då kan vi inte bortse ens från det här väldigt ytliga sättet att låna namnet på böckernas bok till helt andra syften. Indirekt, den som kallar den här tidningen om OS för OS-bibeln eller katalogen för prylbibeln ger ju faktiskt på indirekt bibeln sin hyllning. Det är ju för långt att påstå att man accepterar dess auktoritet, men det är en självklarhet att bibeln innehåller allt som är värt att veta om livet. Och nu har jag gjort en bok som innehåller allt som är värt att veta om prylar eller vad det nu kan vara för något. Det är ett väldigt ytligt skikt, men det finns där. Och jag tror att om vi inte ser det, det vore fel att bara låtsas som att det inte finns eller att bli fruktansvärt upprörda. Skikt nummer två på den här löken, det handlar ju om Bibeln som kulturhistoria. En källa till inspiration till författare, till konstnärer, till manusförfattare, till filmregissörer. Bibeln där det finns ett uppsjö av goda berättelser om tidlösa människoöden. Eller möjligen en enda berättelse om Gud och hans handlande genom mänsklighetens historia. Och här finns ju hur många exempel som helst från tidigare decennier, århundraden och i vår tid. Jag tänker att det senaste, det är kanske Niklas Rådströms Boken. Som krävde 7 års arbete. Berättade han i intervjun som vi hade med honom i Dagen. Och som ju också avsatte en 4,5 timmar lång pjäs. Som spelades med, vad jag förstår, god publiktillströmning i Göteborg. Vi intervjuade honom i Dagen, min tidning, här för ett tag sedan. Och då fick han frågan, men varför ägna all denna möda, alla dessa år, att skriva om Bibeln? Och då svarar Niklas Rådström, Bibeln fascinerar mig nu mer än någonsin. Jag har skrivit om antika myter förut, men skillnaden med Bibeln är att den har så stor betydelse för människors liv än idag, även mitt. Jag ville komma förbi konflikten tro och vetande, förbi den religiösa praktiken, religionens roll i politiken och allt det där. Jag ville befria Bibelns berättelse från ideologiska konflikter, från fundamentalistiska tolkningar. Se vad de betyder för oss här och nu, hur vi kan spegla och tolka våra liv genom texterna. Och jag har inte hunnit läsa den här boken än. Jag har den faktiskt nedladdad i min iPad, men jag har inte gripit mig an den än. Men vad jag förstår så är det en bok, ni kanske har läst den, det är det som jag säger, ni vet mer om det här än jag, men det är en bok där, som handlar om den stora berättelsen, Guds handlande genom världshistorien från början. Niklas Rådström fick ju naturligtvis av vår skribent frågan, tror du själv på Gud eller ser du Bibeln som, har du sett att Bibeln har ett entydigt budskap? Och det duckar han för. Men slutraden, och huvudpersonen kallas ju inte Gud utan skaparen. Vilket ju också är intressant om man så att säga, vill undvika just ordet Gud. Slutorden lyder, varje andetag i världen kan han höra, varje gest av närhet kan han känna, varje frö som gror kan han se. Det är ingen dålig sammanfattning av den Gud vi möter i Bibeln. Rådström närmade sig Bibeln med någon slags kritisk distans. Han skulle befria dess berättelser. Men blir ju ändå påverkad vad han har gett sig i kast med. Det går inte att värja sig för Bibeln, inte i längden. Vill man ha med Bibelns budskap att göra, vill man inte ha med Bibelns budskap att göra, då får man göra som jag gjorde i 32 år, hålla sig på väldigt långt avstånd och låta den damma igen där hemma i skräpbokhyllan. Alltså det här skiktet där man så att säga refererar till Bibeln i olika sammanhang, den handlar inte bara om böcker och filmer och teaterpjäser utan också andra former av referenser som förekommer och kanske mer, tänker jag, som ju är optimistiskt och talar om påkristning av Sverige. Jag tror att det förekommer mer idag än vad det gjorde för säg 10-15 år sedan. Att man på ett mer självklart sätt för skribenten, möjligen inte för läsarna, ändå refererar till Bibeln. Ett bra exempel tycker jag, det var när den anonyme ledarskribenten i Dagens Nyheter i veckan skrev en ledare apropå det här med att Sverigedemokraterna eventuellt har tagit pengar som de inte hade rätt till sitt kvinnoförbund. Men i den här ledaren så öppnades perspektivet upp mot överhuvudtaget statliga och kommunala bidrag till olika former av verksamhet inklusive politik. Och så skriver ledarskribenten så här. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, säger Jesus enligt Matteus 18:20. Det är till och med chapter and verse, det är väl inte dåligt. Och så skriver vidare, det svenska bidragsevangeliet slår å sin sida fast att där två eller tre är samlade i snart sagt vilket namn som helst finns sköna skatteslantar att inhämta. Jag tycker det är syndigt, jag tycker det är jätteroligt. Det är bra, det är riktigt bra. Och det här känns som någonting som liksom, det började är naturligt och det är välfunnet och så. Det är bara att vara glad åt. Och det här är ju uppmuntrande för när man annars ofta ändå märker att kunskapen om Bibelns ord, vare sig man tror på dem eller inte, är på väg att dö ut. Och jag har ju ett exempel som en del kanske har hört förut, för jag tycker det är så vansinnigt roligt. Men jag var ju då, innan jag kom till Dagen för drygt 7 år sedan, så jobbade jag på Svenska Dagbladet i väldigt många år. Om jag säger hur många så tror ni att jag är uråldrig, men jag hemskt många år jobbade jag på Svenska Dagbladet. Men sen var jag några år på Kyrkans Tidning emellan, och där hade jag som redaktionschef, och där hade jag ansvar bland annat för någon slags övervakning av vår webb. Och det var olika medarbetare, olika dagar som hade ansvar för att lägga ut lite nyheter. Och en dag så kom jag instörtande till en av medarbetarna, en ganska ung sådan med en tydligt uttalad kristen tro, aktiv i kyrkan och sådär. Och jag kommer instörtande i det här rummet och så säger jag, du måste ändra på webben omedelbart, vi har världens roligaste stavfel. Snart börjar folk ringa. Jaha, säger den här medarbetaren, vad då för stavfel? Jo, vi har ju notis om den här fredsaktionen från de här kristna fredsaktivisterna som har tagit sig in, jag tror det var i Bofors, men det kan ha varit någon annanstans och hamnat på någon stridsspets eller vad det kan ha varit. Ja, säger medarbetaren. Ja, och du har skrivit i rubriken att det är en plogbilsaktion. Ja, säger medarbetaren. Ja, fast det ska vara plogbill, säger jag. Det ska vara 2L i plogbill. Jaha. Det stod så i pressmeddelandet, men jag trodde att de hade skrivit fel. Och det visade sig att den här personen hade då för sin inre syn sett plogbilarna köra in och trodde att det var det handlade om. Ja. Och jag blev lite lätt förskräckt. Så jag sa att ja, men du, vi kollar här i Bibel 2000, det kanske inte står plogbil, det kanske står något annat, det kanske är liksom död materia detta, men det gör ju faktiskt det. Det står plogbil fortfarande även i Bibel 2000. Ja, så då kan man ju börja undra. Det är ändå något som man kan tycka tillhör allmänbildningen. Jag såg det inte själv, det var en god vän som berättade igår kväll faktiskt att Leif G.W. Persson här om veckan i Veckans brott fick anledning att förklara vad det betyder att vilja ha någons huvud på sitt fat. Och han mumlade och muttrade och sådär lite. Ja, det här kommer från Bibeln. Ni vet hur han låter. Skavlan hade en amerikansk eller kanske en brittisk gäst här om kvällen. Det var samma person som hade sett det. Som sa det att han talade länge och väl om David och Goliat. Undra om de hängde med där, tv-tittarna. Men vi enade som att Skavlans publik antagligen är så pass upp i åren så att man fortfarande minns att det finns någon berättelse någonstans i Bibeln om David. Ja, så där kan vi fortsätta. Och visst finns det många exempel, och just därför är det väl extra roligt att man på det här viset i en stor profan dagstidning lyfter fram Bibelns ord och använder dem på något helt annat. Jag tror att det här är, man ska inte bortse från det skiktet. Jag kan också säga att Svenska Dagbladet idag har en ledare, det är inte Bibeln utan det är psalmboken, men de har en ledare som handlar om Centerpartiets förfärliga öde med rubriken, nu ska vi se om jag hittar det här, jag hade ju tagit fram den för att jag inte skulle behöva leta, men ni vet ju det. Allt kött är hö, allt flyktar här, i 60 punkter, det är stor stil för er som inte är journalister, står det i, och det är ju hämtat då ur den välkända sommarsalmen, och de menar att ledarskribenten menar att det där är Centerns problem, att köttet, alltså höproblemet, landsbygdens problem och så. Men det är också en helt naturlig referens till en psalm. Dessutom en vers som man ofta inte sjunger då för att den är så jobbig. De första är ju så fina och den där är ju så jobbig. Jaha, det var skikt nummer 2. Jag skalar fortfarande inte löken. Skikt nummer 3. Det kan man väl säga att det handlar om Bibeln som urkund, om kristendomen och judendomen. Det är en källa till kunskap om vad andra tror. Man behöver förhoppningsvis kanske veta en del om det som står i Bibeln, för det har spelat roll för människor genom historiens gång, och det gör det ju fortfarande, även om man inte behöver tro på det. Koranen är en källa till kunskap om islam, andra heliga skrifter för andra religioner. Att man ser Bibeln på det viset. Och det är ju här ändå man hoppas att undervisningen i skolorna hamnar. Att man undervisningen ska vara sekulär, man ska inte propagera för någon religion, men man ska ändå låta eleverna stifta kunskap med Bibeln och Bibelns ord på den nivån att det här är viktigt att veta om den kristna religionen. Sen att det i sin tur kan leda till ett fördjupat intresse för den kristna religionen, det är ju nästa steg. Och det är ju därför också bibeläventyret till exempel accepteras av skolorna och av Skolverk och Skolinspektion. Även om det är attacker ständigt, eller då och då i alla fall från humanisthåll. Vi berättade på dagen.se så sent som igår om en debattartikel i Västerbottenskuriren där en lokal företrädare för humanisterna ondgjorde sig över att Bibelsällskapet stod bakom det här projektet, eftersom Bibelsällskapet vill sprida göra Bibeln mer känd i samhället. Och det var ju en skum utgångspunkt naturligtvis för något som får finnas i skolan. Och dessutom tror jag att han också var upprörd över att de som kom till skolan och presenterade det här Bibeln på det här viset var entusiastiska över sin uppgift. Det var ju inte heller bra att möta människor som tror på det de gör. Särskilt inte i skolan. Hur ska det sluta? Vi kanske åker upp i PISA-undersökningarna om flera lärare visar entusiasm för det ämnesområde de undervisade om. Men det är ett nog så viktigt skikt, och det är ju den kunskapen som så att säga gör att bibelordet på ett ytligt plan åtminstone hålls levande. Men om det inte hålls levande där, då är det svårt att se att det hålls levande på ett djupare plan. Sen har vi ett inre skikt till, det blir nummer 4 då. Och nu är vi på väg bort från kulturen och till kyrkan. Där man ändå säger att Bibeln är mer än en samling goda berättelser och mer än en kunskapskälla till vad kristna tror på. Men vad är Bibeln egentligen? Ibland hör man hållningen i kristna kretsar. Bibeln är en jättebra bok. Det är inte Guds ord. Det är människans ord om Gud. De är nedtecknade under loppet av väldigt många tusentals år. Och det är viktigt för oss att ta del av det här, vad människor har tänkt om Gud i gångna tider. Men det är ingenting som begränsar oss i vår tid, för vi har ju våra egna ord som vi använder. Men som någon slags historisk referens och så, så är det viktigt att ta ställning till det. Det finns en annan hållning där man säger att ja, men Bibeln är nog Guds ord, i alla fall en del av Bibeln. Men det finns ju annat som hör hemma i historiens skräpkammare, för att citera förre ärkebiskopen. Och det är ju ingen ny tanke. Det finns väl många under årtusendernas gång, århundradernas gång, som har velat ta fram tippexflaskan och radera ut sånt som är besvärande i Bibeln. Undren till exempel, allt som är övernaturligt kunde man väl mycket lättare om det inte fanns med, eller om inte man banden mellan gamla testamentet och det nya framstod så tydligt. Är det verkligen så att judendom och kristendom har något med varandra att göra? Det är ju en väldigt gammal tanke att det inte är så, som togs upp senare i historien också, för inte så hemskt länge sedan, under nazitiden till exempel, kristendom är jättebra, men det har ingenting med judisk tro att göra. Så det är ju en sån sätt att se på Bibeln. Eller kan det vara så att, ja okej, Gud eller Jesus har sagt och menat det här när han sa det, men i vår tid vet vi ju bättre. Om Jesus hade levt idag, då skulle han aldrig ha sagt så här. Det här är, nu är jag ganska rå när jag citerar detta, men när Svenska kyrkan bestämde sig för att avvika från den linje man faktiskt hade enats om med de andra samfunden i äktenskapsfrågan, nämligen att det ska vara två olika ceremonier, annars får det vara. Och sen avvek ju, som ni vet, Svenska kyrkan väldigt snabbt ifrån det och sa att, och accepterade då en och samma ceremoni, en och samma ritual för sam- och tvekönade äktenskap. Och då resonerade man i detta att, jo men det är nog så att orden i Matteus 19 är verkligen ord från Jesus. Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna, och därför ska en man lämna sin far och sin mor och det här. Han sa nog så, och han menade nog när han sa det. Men hade han levt idag hade han aldrig sagt så, och därför kan vi bestämma oss att det här inte gäller. Det var ett rått referat, men det finns, jag har belägg för det om någon undrar. Och då kan vi föra det åt sidan. Det där är ju ingen ovanligt sätt att se på Bibeln. Och jag skulle säga att den här typen av hållningar i det här skiktet, de skapar förvirring och osäkerhet. Bland kristna, för min, men kanske ännu mer i kulturen, i samhället. För där blir människor oerhört överraskade över, men alltså, tror de inte ens på det de säger att de tror på? Tror de inte ens på Bibeln, de där som kallar sig kristna? Och det är ju intressant att när kritiken mot vår blivande ärkebiskop Antje Jackelén drog igång, och där finns ju fruktansvärda övertoner i den, alltså det med webbhat, näthat heter det, som hon har utsatts för, det är ju vidrigt naturligtvis. Det kan man ju aldrig försvara. Man kan vara hur kritisk som helst, och det har jag varit i min tidning, mot saker hon säger, men det finns ingen anledning att... Alltså det finns ju uttryck där som är riktigt obehagliga. Men det kom en hård kritik från kristet håll, men det var ju också intressant att profana medier började ställa frågor. Men vad är det här för någonting? Har vi en ärkebiskop som säger att det står så i Bibeln, men det behöver vi inte tro på, det är inte viktigt och så vidare. Det här dök upp här och var. Det var lite sådär att om vi tiger så ropar stenarna. Nu teg vi ju inte själva, men stenarna ropade ganska mycket i det skedet. Och med någon slags förvirring. Vad håller på att hända? P.J. Anders Linder, som var politisk chefredaktör för Svenskan under många år, Svenska Dagbladet, och nu är ansvarig för tidskriften Access. Han skrev en ganska intressant bloggpost i oktober. Och det var före valet av ärkebiskopet, men det var när de hade varit utfrågade i kyrkans tidning. Då skrev han så här: jag är medlem i Svenska kyrkan, och på så sätt är valet av ny ärkebiskop förstås min angelägenhet. Samtidigt är det si och så med fromheten och ganska gles mellan gudstjänstbesöken. Att jag fortsätter att vara medlem har i hög grad att göra med tradition och kultur. Jag tycker om att se små vita kyrkor mellan höga träd när jag är på resa genom det svenska landskapet. Och kunna tänka att ja, det där är ändå mitt samfund. Jag promenerar gärna på kyrkogårdar, läser på gravstenar och sådär. Jag går gärna in och sitter en stund i en bänk. Jag tycker om orgelbrus och berörs av de klassiska psalmerna. Dessutom vet jag att enskilda präster och lekmän runt om i landet gör beundransvärda insatser, såväl andligt som diakonal. Skriver då till Anders Linder, en ganska typisk svensk kyrklig medlem, skulle jag som då själv tillhör Svenska kyrkan vilja säga. Alltså av alla de som är medlemmar är det väldigt många som har den här relationen. Och då menar det är naturligtvis en jättepotential om man vill se det positivt. Och så skriver jag vidare. Men den centrala maktapparaten, kyrkan i medierna, gör inte livet lätt för dessa eldsjälar. Och dess ängslighet, politisering och iver att stryka inne opinionerna medhårs reser allt större hinder för mig som enskild medlem att stanna kvar. Alltså även en person som säger, jag vet inte om jag tror, men kyrkan är bra att ha och de gör ju fint. Han säger, men jag vill inte vara med i en kyrka som inte vet vad den tror på. Kyrkans tidning rapporterar att ärkebiskopskandidaterna inte tycker att det är något unikt med Jesus. När kyrkans tidning gör det känns allt sammans ännu mer märkligt och besvärligt. Inte för att jag skulle vara frommare än det, utan för att jag vill att de ska vara frommare än jag. Sen är det tänkvärt alltså. Ska han stanna kvar så vill han faktiskt vara säker på att ärkebiskopen och alla andra som arbetar i kyrkan åtminstone är frommare än man själv är. Och så. Det tycker jag är ett ganska bra uttryck för den här förvirringen. Ja, och längst in då så har vi ju den här kärnan, den saftiga kärnan, den som jag kommer att använda när jag så småningom kanske använder löken hemma. Det är nu ni ska vara tacksamma att jag inte har skalat den, för då skulle ju tårarna börja rinna. Inte av rörelse utan av rent mekaniska skäl. Och i den där kärnan är Guds ord, Bibeln är Guds ord även i vår tid, som förvisso måste tolkas genom att få ny språkdräkt, men där ändå, annars kan inte nya generationer ta till sig den, men där orden ändå i Andra Timoteusbrevet om att varje bok är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar, de har samma giltighet när de sattes på plats. Och det är kärnan. Och det är den kärnan som måste värnas. För nu har vi gått utifrån och in, men jag skulle säga att rörelsen inifrån och ut är ännu viktigare. Alltså den här löken kommer aldrig att bli riktigt fräsch igen. Det är inte så att om den bara får ligga kvar i skafferiet så kommer snart det här yttre skalet att bli grönt och vackert. Utan den kommer bara att skrumpna mer och mer. Men bibelbruket är det annorlunda. För där tänker jag att de yttre skikten kan vitaliseras om kärnan förblir oanfrätt och om kärnan utvidgas. Då sprider det sig utåt till kultur, till samhälle, ända ut till Sportaftonbladets OS-bibel kanske rent av, vad vet jag. Och det är ju så att det här sunda och medvetna bibelbruket i kyrkan och av varje enskild kristen, det är ju enda sättet som jag ser det att de här som ser Bibeln som vilken urkund som helst eller som en källa till inspiration bland andra källor till inspiration eller till och med som en beteckning som man kan låna för andra syften. Det är enda sättet om alla de i vårt svenska samhälle, i vår svenska kultur ska kunna upptäcka sprängkraften i Bibelns budskap. Det finns ingen annan väg att gå än att det måste börja inifrån och gå utåt. Det kommer aldrig att gå åt andra håll. Och det här är ju lätt att säga. Men den stora frågan är naturligtvis, och hur når vi dit? Hur bevarar vi, hur återger vi Bibeln sin rättmätiga och centrala position i kyrkans liv och i varje enskild kristens liv? Det är bara om vi lyckas med det som vi kan hoppas på den här utvecklingen att människor som idag tror att Bibeln betyder ingenting för mig. Det är en föråldrad regelsamling som bara syftar till att inskränka livet och göra det trist och tråkigt. Och fullt av vedermödor istället för rikt och flödande och allt detta. Att de får upp ögonen för Bibelns sprängkraft. Och det är väl det den här dagen ska handla om i stor utsträckning har jag förstått det som. Med den uppsjö av seminarier med folk som vet mycket mer om Bibeln än vad jag gör. Jag är ju tonåring. Jag fyller 15 i sommar. Ni vet hur de är. Tonåringarna. De tror att de vet allt. Det trodde jag när jag var tonåring och konfirmerades. Jag hade ju genomskådat den kristna tron i grunden. Genom att ställa som första människa i världshistorien trodde jag ställa den avgörande frågan till min konfirmationspräst. Om det nu är så som du säger, nej, om det nu är som pastorn säger, tror jag vi kallade honom, även om han var präst i Svenska kyrkan. Om det nu är så att Gud är både god och allsmäktig, hur kan det finnas så mycket ont i världen? Den hade jag ju kommit på som 15-16-åring, den frågan. Det var ju bara jag, ingen annan hade ju tänkt så. Jag tror möjligen, nu är det här en parentes, jag tror möjligen det hade hjälpt mig att om prästen hade haft förstånd att säga ja, Elisabeth, den frågan har många grubblat på genom världshistorien. Det är en av de stora frågorna, den har ett namn, den heter teodicéproblemet. Det finns böcker skrivna om detta och det finns olika sätt att se på det. Så här tänker jag, men jag vet att det finns andra teologer som tänker så. Tänk vad spännande det hade blivit. För där finns ju faktiskt inget, som jag ser det, entydigt svar i Bibeln. Ni får säga emot mig sen, men jag har svårt att hitta det hur mycket jag än läser. Tänk vad spännande det hade blivit med kristen tro. Istället fick jag samma svar på den frågan som på alla de andra intressanta och spännande frågorna jag ställde till samhället. Ja, Elisabeth, vi människor, vi ska inte förstå allt. Vilket är helt rätt. Ja, men ni vet, så var jag som 15-åring och nu är jag ju 15-åring som kristen. Så det är därför jag låter som jag gör här. Så att, ni har mycket, mycket bättre idéer om detta och kan mycket mera. Och vi ska ju knyta ihop det här sen i eftermiddag i ett panelsamtal som jag har fått förtroendet att leda. Så att då kan vi återkomma lite till frågan. Jag ska inte föregripa det som ska hända, för jag har ingen åtgärdslista. Men jag träffade en god vän i veckan, en erfaren kristen, och då berättade jag vad jag skulle tala om ikväll, och, eller idag, jag träffade henne en kväll, men jag berättade för henne vad jag skulle tala om idag. Och då sa hon spontant och verkligen från hjärtat, en sak måste du lova mig att du tar upp, sa hon. Och jag tror att hon sa det både från sin egen erfarenhet, för hennes väg har inte varit spikrak, men också därför att hon möter många människor i den situationen, i den roll hon har nu. Så sa hon att du måste ta upp frågan om hur vi i kyrkorna ska få kristna som checkat ut från att läsa Bibeln regelbundet att bli bibelläsare igen. Och så sa hon, det kan vara så att man har lärt sig en gång i världen av en ungdomsledare eller en pastor eller präst eller någon som man har förtroende för att när du läser Bibeln ska du göra så här. Så här läser man Bibeln. Och så tror man på något vis att det är så man måste göra. För det är det enda man har hört talas om. Och så försöker man med det. Och det kan ju vara att man ska läsa långsamt eller fort eller i viss ordning eller alltihopa. Och så känner man att det här ger inte mig någonting. Och då menar hon att om man inte får upp ögonen för att det finns väldigt många andra sätt att närma sig Bibeln. Det behöver inte vara så att den sätt som just den personen tycker är naturligt är det enda. Om man inte får upp ögonen för det så är risken just att man checkar ut helt och hållet och ger upp. Och jag tycker att det här är en väldigt relevant synpunkt. För det här med bibelläsning och bibelbruk, det är kollektiva angelägenheter. För kyrkan med stort K, för alla som finns med där. Men det är också individuella företeelser. Vi måste inse att det finns många olika sätt, även som kristen, att närma sig Bibeln. Och att det som också över tid, att det som fungerade när man var ung kanske inte alls fungerar när man är äldre. Eller i ett annat läge av livet och så vidare. Och jag tänker att det är ett läge där det generellt sett råder underskott på bibelläsning även i kristna sammanhang. Då är det viktigare än någonsin att peka på att inte bli dogmatisk på den punkten. Att det är så här man gör när man läser Bibeln. Jag är beredd att göra ett undantag. Man ska inte säga till folk som presenterar sig som sökare eller precis nybörjare att börja framifrån. Börja från första sidan i Bibeln och fortsätta att läsa. För då kan det gå som i min alfagrupp. Hösten 99 som nykristen så gick jag Sankta Klara kyrkas första alfakurs. Och det här brukar jag berätta när jag nu ofta får hålla just föredraget hur och varför ska jag läsa Bibeln. Och där hade vi en kille, ganska ung man, 35-40 år. Han hade testat mycket, olika religioner, han hade läst mycket och så hade han bestämt sig för att jag ska nog se om den här kristna tron innehåller någonting. Och så anmälde han sig till alfakursen och så gick han till bokhandeln och köpte en Bibel. Och så började han läsa från blad 1 som han läser böcker. Det här berättade han själv och han kunde också skratta åt situationen sen när vi andra började skratta. Han började läsa den framifrån och han hade inte läst så hemskt långt i Bibeln. Så han kom till alldeles förfärliga saker som hände. Där Gud säger åt sitt folk att till spill och ge allt, döda alla och så vidare. Låt ingen slippa undan alltihopa. Och han blev så upprörd över detta så att han gick tillbaka till bokhandeln med Bibeln. Och sa, det här är fel. Det här är inte den riktiga Bibeln. Jag har hört att Gud är god och kärleksfull och här är han ond. Ni har gett mig en djävulsbibel. Och de hade ju skrattat väldigt mycket i bokhandeln. Så det kan finnas undantag för något gott råd kan man ge. Men jag tänker då för att sluta nu i tid att om inte vi tillsammans, vi som utgör kyrkan med stort K, om inte vi läser Bibeln då kommer ingen heller att göra det. Och då hamnar vi i läget för att återknyta till min egen berättelse. Att den som träffas av Guds kärlek, som jag gjorde den där sommarsöndagen för snart 15 år sedan, då kommer den personen inte att leta fram den här dammiga bibeln i den mest undanskymda bokhyllan. Eller vad jag hade antagligen gjort idag. Jag hade laddat ner en bibelapp på min smartphone och sen hade jag gått in och läst den vägen. Det gör jag väldigt mycket nu för tiden. Därför att den tanken kommer aldrig att slå den här personen. Att jag kan hämta näring till min längtan efter den kristna tron, efter Gud, efter Jesu kärlek. Jag kan hämta näring till den i Bibeln. Den tanken kommer att försvinna. Och då, mina vänner, då är vi riktigt illa ute om vi vill bygga Guds rike i vårt land. Tack ska ni ha.